Kapitel 2. Oväntad frånvaro. Innan solen hunnit titta upp över horisonten nästa morgon sammankallade Egwene tornets sal. I Tervallon skulle detta ha skett med åtskilliga formaliteter, och även sedan de lämnat Sally där hade de hållit fast vid en del av etikettsreglerna, trots de svårigheter det innebar när man var på resande fot. Nu gick Cheriam helt enkelt från tält till tält medan det fortfarande var mörkt och meddelade företrädarna att en ämelintronande hade kallat dem till deras stolar. I själva verket fanns det inte ens några stolar att sitta på. I det grå ljuset strax före soluppgången stod 18 kvinnor i en halvcirkel i snön och lyssnade på Egwene. Alla påpälsade mot kylan som förvandlade deras andedräkt till rök. Andra systrar började dyka upp bakom dem för att lyssna. Till en början var det bara några stycken, men när ingen sa åt dem att gå växte sig den församlade skaran större. Ett lågt sål hördes från dem. Ett mycket dämpat sål. De flesta systrar skulle inte riskera att besvära en ensam företrädare, långt mindre hela salen. De antagna i klänningar och mantlar med bandomgärdat folk som hade kommit och ställt sig bakom Aesedena var naturligtvis tystare. Och ännu tystare. Trots att de var betydligt fler var de sysslolösa noviser som lockats dit. Nu var det halvannan gång så många noviser som systrar i lägret. Så många att få av dem ägde den föreskrivna vita manteln och fick klara sig med en enkel vit kjol istället för en riktig novisklänning. En del systrar ansåg fortfarande att man skulle återgå till de gamla sederna och låta noviserna söka sig till Aesedena. Men de flesta beklagade de förlorade åren då Aesedenas antal stadigt sjunkit. Egwene själv kände nästan rysningar när hon tänkte på vad tornet kunde ha varit. Det här var en förändring som inte ens Joan kunde ha någon invändning mot. Mitt under denna samling kom Carlinaia runt hörnet på ett tält och stannade tvärt vid anblicken av Egwene och salens företrädare. I vanliga fall var den vita systern idel behärskning. Men nu gapade hon stort och han rådna innan hon skyndade undan med en blick över axeln. Egwene undertryckte en grimas. Alla var för upptagna med vad hon själv höll på med denna morgon för att lägga märke till Carlinaia. Men förr eller senare skulle någon göra det och undra vad det betydde. Cheriam kastade tillbaka sin elegant broderade mantel så att väktarinnans stola kom till synes och neg så formellt som de bylsiga kläderna tillät mot Egwene innan hon tog plats vid hennes sida. I sina kläder av fint ylle och siden var den rödhåriga kvinnan själva sinnebilden av lugn och jämmod. Efter en nick från Egwene tog hon ett steg framåt för att mässa de uråldriga orden med klar, ljus röst. Hon kommer, sigillens väktarinna, Tervallons låga, den ämelintronande. Giv akt alla, ty hon kommer. Orden verkade lite malplacerade här och dessutom var hon redan där och inte på väg. Företrädarna stod tysta och väntade. Några rynkade otåligt på ögonbrynen eller plockade rastlöst med mantlar eller kjolar. Egwene sköt tillbaka sin egen mantel så att man såg stålan med de 7 färgränderna som vilade över hennes axlar. De här kvinnorna behövde alla påminnelser de kunde få om att hon verkligen var den ämelintronande. Alla är trötta av att färdas i det här vädret, förkunnade hon med en röst inte riktigt lika stark som Cheriams, men tillräckligt hög för att alla skulle kunna höra. Hon kände en pirrning av förväntan, nästan den lätta känslan av att ha druckit för mycket. Den skilde sig inte så mycket från illamående. Jag har bestämt att vi stannar här i 2 dagar, kanske 3. Det fick folk att titta upp med nytt intresse. Hon hoppades att Jean stod bland åhörarna. Hon försökte verkligen hålla sig till de 3 ederna. Hästarna behöver också vila och många av vagnarna är i stort behov av att repareras. Väktarinnan kommer att hålla i de nödvändiga arrangemangen. Nu hade det satt igång på riktigt. Hon väntade sig varken att bli ifrågasatt eller emotsagd och blev det inte heller. Det hon hade sagt till Sean var ingen överdrift. Allt för många systrar hoppades på att ett mirakel skulle inträffa så att de inte skulle behöva marschera mot herr Vallon inför omvärldens blickar. Även bland de som hade en djup övertygelse om att Elida måste köras ut från tornet för gott fanns det allt för många som skulle gripa varje tillfälle till dröjsmål och varje möjlighet att invänta miraklet trots allt som de redan hade gjort. Till den senare gruppen hörde Romanda som inte ens väntade på Shariams avslutande ord. Så snart Egwen hade talat till punkt vände Romanda, som såg riktigt ungdomlig ut när den hårda grå hårknuten doldes i kapuschongen, på klacken och stegade helt sonika därifrån. Med flaxande mantlar hastade Magla, Saroya och Verilyn efter henne. Så fort det nu gick att ta sig fram när man trampade genom ett ankeldjupt snötäcke för vartannat steg man tog. De lyckades trots allt ganska bra. Må så vara att de tillhörde salen själva. Men det verkade som om de knappt andades utan Romandas tillåtelse. När Lilaine såg Romanda lämna sammankomsten vinkade hon åt sig Faisal, Takima och Lyrell ur halvcirkeln och gick därifrån utan att se sig om. Hon förde tankarna till en svan med tre ängsliga ungar. Även om Lilaine inte hade ett riktigt lika hårt grepp om dem som Romanda hade om de tre andra så var det inte långt därifrån. För den delen väntade resten av företrädarna knappt på att Shariam skulle uttala avslutningen. Gå nu, i ljusets namn. När Egwen vände sig om för att gå var hennes tornets sal redan i färd med att skingras åt alla håll. Den pirrande känslan var starkare nu och påminde mycket om illamående. 3 dagar, mumlade Shariam och räckte Egwen handen för att hjälpa henne ner på en av de upptrampade gångstigarna. Hon hade en frågande glimt i de gröna, sneda ögonen. Ni förvånar mig, moder. Förlåt att jag säger det. Men nästan varje gång jag har velat stanna mer än en dag har ni tvärvägrat. Kom och tala med mig igen när du har pratat med vagnmakarna och hovslagarna, sa Egwen. Vi kommer inte långt om hästarna stupar och vagnarna börjar falla i bitar. Som ni önskar, moder, sa den andra kvinnan. Inte precis ödmjukt, men utan någon antydan till att vilja säga emot. Väglaget var inte bättre nu än det varit under natten, så ibland gled deras fötter på den glatta isen. De gick sakta, arm i arm. Shariam erbjöd mer stöd än Egwen behövde, men gjorde det på ett nästan omärkligt vis. Det passade sig inte att en ärmelintronande drattade på ändan inför 50 systrar och 100 tjänare. Men det fick heller inte se ut som om hon behövde ledas fram som en krympling. De flesta av de systrar som hade svurit Egwen sin trohet, däribland Shariam, hade egentligen gjort det av ren rädsla och självbevarelsedrift. Om salen fick veta att de hade skickat iväg systrar för att påverka Aesedena i Tarvalen, och än värre att de hållit detta hemligt för salen för att de var rädda att det fanns mörkvänner bland företrädarna, skulle kvinnorna i fråga utan tvekan få tillbringa resten av sina liv i landsflykt och med sträng botgöring. Så kom det sig att samma kvinnor som trott att de kunde få Egwen att dansa som en marionettdocka sedan de förlorat större delen av sitt inflytande över salen, istället fann sig edsbundna att lyda henne. Det var någonting mycket sällsynt till och med i de hemliga annalerna. Visserligen förväntades det att Aesedir lydde den ärmelintronande, men att svära henne trohet var någonting helt annat. Det var inte många som var lika illa däran som Karlinaya. Men när Beonin första gången efter sin edsavläggelse sett Egwen i sällskap med företrädare från salen hade Egwen hört hur hennes tänder bokstavligen skallrade. Morwryn såg lika förbluffad ut varje gång hon fick syn på Egwen. Som om hon fortfarande inte riktigt trodde att det var sant, och Nishao verkade gå runt med ständigt rynkad panna. Anaya skakade på huvudet åt hemlighetsmakeriet och Mirelle ryckte ofta till utan synbar anledning. Men det berodde inte bara på den ed hon avlagt. Shariam däremot hade helt enkelt funnit sig till rätta i att bära sin roll som krönikornas väktarinna under Egwen på allvar, inte bara som en fasad. Får jag föreslå att vi använder detta tillfälle att undersöka vad trakten har att erbjuda i form av mat och foder, moder. Våra förråd börjar sina. Shariam såg bekymrad ut. Särskilt när det gäller te och salt, men det tror jag knappast att vi hittar här. Gör vad du kan, sa Egwen uppmuntrande. Det var konstigt att tänka sig den respekt och vördnad hon en gång hade känt för Shariam och hur rädd hon varit för att göra henne arg. Än märkligare var det att Shariam faktiskt verkade lyckligare nu när hon inte längre var novisernas föreståndarinna och inte längre på olika vis försökte förmå Egwen att göra som hon ville. Jag har fullt förtroende för dig, Shariam. Komplimangen fick kvinnan att formligen stråla. Solen hade fortfarande inte visat sig över tälten och vagnarna i öster, men det var redan liv och rörelse i lägret, på sätt och vis. Att döma av hur energiskt de utförde uppgiften verkade de yngre kvinnorna bli lite varmare av att skrubba grytor med snö, men kokerskorna rörde sig mödosamt, gned sig om ryggen, stannade ibland för att sucka eller dra mantlarna om sig och stirra dystert ut över snön. Huttrande tjänare som hade på sig nästan alla kläder de ägde hade börjat ta ner tälten och packa vagnarna av gammal vana så snart de avslutat sitt hastiga morgonmål. Och nu stapplade de omkring för att sätta upp tälten igen och hiva ner kistor från vagnarna. Hästskötarna som varit i färd med att sela på dragdjuren ledde nu iväg dem igen med tunga steg. Egwen hörde det knorras en del från män som inte såg att det var systrar i närheten. Men de allra flesta verkade för trötta för att orka klaga. De flesta av dem i Shedir vars tält fortfarande var uppställda hade försvunnit in i dem. Men åtskilliga var i färd med att instruera arbetarna och andra skyndade längs de hala gångarna på egna ärenden. Till skillnad från alla andra visade de lika lite yttre tecken på trötthet som väktarna, vilka i sin tur allihop på något sätt lyckades se ut som om det var en vacker vårdag och de hade fått all sömn de behövde. Egwen misstänkte att det var en viktig del i den styrka en syster fick av sin väktare, helt bortsett från själva bandet. Om väktaren vägrade erkänna att han var kall, trött och hungrig fick man lov att stå ut lika bra själv. På en korsande stig dök Maureen upp med ett fast grepp om Takimas arm. Kanske var det för att få stöd, även om Maureen med sin ansenliga kroppshydda fick den andra kvinnan att se ännu mindre och spädare ut än hon egentligen var. Kanske var det för att hindra Takima från att fly. Maureen var envis när hon väl föresatt sig någonting. Egwen rynkade pannan. Det var inte konstigt att Maureen sökte upp en av företrädarna för sin egen Aya, den bruna. Men Egwen skulle snarare ha trott att hon i så fall skulle välja Janaya eller Escaralde. De två försvann ur synhåll bakom en av de medförsedda vagnarna medan Maureen böjde sig ner för att säga någonting i örat på sin följeslagerska. Det var omöjligt att avgöra om Takima hörde på. Är någonting på tok, moder? Egwen log, men det kändes spänt. Inte mer än vanligt, Sharia. Inte mer än vanligt. När de kom fram till den ämelintronandes ämbetsrum lämnade Shariam henne för att ta itu med de uppgifter som hon hade fått. Egwen gick in i tältet och fann att allting redan var i ordning. Någonting annat skulle ha förvånat henne. Shelem var just i färd med att ställa en tebricka på skrivbordet. Band av färggranna pärlor löpte över den trådsmala kvinnans klänningsliv och längs ärmarna. Hon höll den långa näsan så förnämt att hon vid första anblicken knappast såg ut som en tjänare. Men hon hade gjort det som behövde göras. Två fyrfat fulla med glödande kol hade i viss mån jagat ut kylan ur tältet, även om det mesta av värmen försvann upp genom rökhålet. Chelem hade strött torkade örter på glöderna som gav en behaglig doft åt den rök som inte försvann. Brickan som stått där under natten var borta och lyktorna och talldankarna brann med putsade vekar. I det här vädret lämnade man inte tältet öppet så mycket att det kom in något ljus utifrån. Shaw var också redan där med en papperstrav i händerna, ett jagat uttryck i ansiktet och en bläckfläck på näsan. Hennes befattning som den ärmelintronandes sekreterare gav dem ytterligare tillfälle att prata utan att väcka misstankar, och Shariam hade inte alls haft någonting emot att släppa ifrån sig uppgiften. Däremot knorrade Shaw ofta över det. För att vara en kvinna som sällan lämnat tornet sedan hon kom dit som novis hade hon en anmärkningsvärd motvilja mot att stanna inomhus. Just nu syntes det både hur tålmodig hon var och att hon ville att alla skulle veta om det. Sin förnäma uppsyn till trots neg och knixade Chelem så mycket medan hon tog Egwens mantel och vantar att det blev till en liten ceremoni i sig. Kvinnan pladdrade på. Nu måste modern vila sig lite. Skulle hon hämta en bäddkofta till modern och borde hon kanske stanna för den händelse att modern behövde någonting mer? Ända tills Egwen mer eller mindre jagade ut henne. Teet smakade mint i det här vädret. Chelem var en prövning och kunde knappast kallas lojal, men hon gjorde sitt bästa. Hur som helst fanns det ingen tid över för att sitta och dricka te. Egwen rättade till stålan och intog sin plats bakom skrivbordet. Utan att tänka på det rättade hon till ett av benen på stolen så att den inte skulle vika sig under henne så som den hade för vana att göra, medan Shaun försiktigt satte sig på en ranglig pall på andra sidan bordet och teet svalnade i koppen. De sa ingenting om sina planer, Gareth Bryne eller vilka förhoppningar de hyste. Det som kunde göras på den fronten var redan gjort. Rapporter och problem samlades på hög under marschens gång eftersom utmattningen kom i vägen för alla försök att ta itu med dem. Nu när de stod stilla måste de gå igenom allt sammans. Det förändrades inte av att de hade en annan här framför sig. Ibland undrade Egwen hur det gick att få tag på så mycket papper när allting annat verkade så besvärligt att skaffa. De rapporter som Shaun räckte henne handlade om sinande förråd och inte mycket annat. Inte bara det som Shariam hade nämnt, utan även kol och spik och järn till hovslagarna och vagnmakarna, läder och vaxad tråd till seldomsmakarna, lampolja och ljus och 100 andra saker, till och med tvål. Och det som inte höll på att ta slut var på väg att bli utslitet. Allt ifrån skor till tält och allt nedpräntat med Shaans järva handstil som blev allt vildare ju mer trängande behov det var som hon beskrev. Hennes redogörelse för hur mycket pengar som fanns kvar verkade vara nedtecknad i fullständigt raseri. Och inte fanns det någonting att göra åt det heller. Bland Shaans papper fanns åtskilliga inlagor från olika företrädare som hade förslag på hur penningbristen skulle åtgärdas. Eller snarare informerade Egwen om vad de tänkte föreslå salen. Dessvärre fanns det inte mycket att vinna ur dessa planer, men desto fler fallgropar. Moriah Carantanis föreslog att man skulle sluta betala ut soldaternas lön. En idé som Egwen hade trott att salen redan hade insett skulle resultera i att hären smälte bort som snö under midsommarsolen. Malin Nashenin presenterade en vädjan till områdets adelsfamiljer som mer lät som ett hot och mycket väl kunde leda till att de fick hela trakten emot sig. Precis som Salita Turanis avsikt att utkräva skatt av de städer och byar som de passerade. Egwen kramade ihop de tre inlagorna i handen och skakade med dem åt Shaun. Hon önskade att det varit de tre företrädarnas halsar hon gripit om. Tror allihop att de kan få det precis som de vill utan att bry sig det minsta om verkligheten. Ljus, det är de som uppför sig som barnungar. Tornet har lyckats förverkliga sina önskningar ofta nog, sa Shaun älskvärt. Tänk på att vissa skulle anse att ni också bortser från verkligheten. Egwen fnös. Lyckligtvis kunde inget av förslagen sättas i verket utan hennes beslut, oavsett vad salen kom fram till. Hon hade viss makt trots sin kringskurna position. Inte mycket, men det var likväl mer än ingenting alls. Är salen alltid så här illa, Schwa? Schwa nickade och flyttade lite på sig för att få bättre balans på pallen. Alla benen var olika långa. Men det skulle kunna vara värre. Påminn mig om att berätta om året med 4 ärmelintronande någon gång. Det inföll ungefär 150 år efter Tervallons grundande. På den tiden kunde normaltillståndet i tornet nästan mäta sig med hur vi har det här idag. Alla försökte rycka åt sig rodret. Det fanns faktiskt 2 rivaliserande tornets sal i Tervallon under en del av det året. Nästan som nu. Nästan alla misslyckades till slut. Däribland några som trodde att de skulle rädda tornet. Vissa av dem skulle kanske ha klarat det om de inte hade råkat trampa ner sig i kvicksanden. Tornet överlevde förstås ändå. Det gör det alltid. Under 3000 år hann många historieböcker fyllas. En del undangömda för alla, utom ett utvalt fåtal. Men Sean verkade ha varenda detalj i huvudet. Hon måste ha tillbringat en god del av sin tid i tornet med att formligen begrava sig i dessa hemliga analer. En sak var Egwene i varje fall säker på. Hon skulle undvika att dela Chains öde om det gick. Men hon tänkte inte fortsätta i den position hon var nu. Föga bättre än Semaile Sorenthane. Långt före slutet av Semails ämbetstid hade hon berövats alla beslut som var viktigare än vad hon skulle ha på sig för klänning. Hon skulle bli tvungen att be Sean berätta för henne om året med 4 ärmelintronande och såg inte fram emot det. Ljusstrålen från rökhålet gled över golvet och visade hur morgonen och förmiddagen gick. Men Seans papperstrave verkade knappt ha krympt alls. Vad som helst skulle vara välkommet som avbrott i detta. Till och med att salen uppdagade deras planer. Nej, kanske inte det ändå. Vad har vi härnäst, Sean? Morrade hon. En rörelse fångade Aaron Gars blick och fick henne att spana in mellan träden mot härlägret som ringade in och skymde Eichedernas tält. En rad vagnsläder rörde sig sakta österut med en eskort av ridande män. Den bleka solen fick det att glänsa i rustningar och lansspetsar. Hon kunde inte hålla tillbaka en hånfull grimas. Spjut och hästar. En samling barbariskt slödder som inte kunde ta sig fram fortare än en man kunde gå. Anförda av en man som inte visste vad som pågick 100 mils steg bort. Eichedere. Hon skulle kunna förgöra dem allesammans utan att de ens misstänkte vem det var som dödade dem. Fast hon skulle inte överleva dem särskilt länge. Tanken fick henne att rysa. Det var mycket få som fick en andra möjlighet att leva av mörkrets första. Och hon tänkte inte kasta bort sin. Hon väntade tills ryttarna försvunnit utom synhåll i skogen. Sen började hon gå tillbaka till lägret med nattens drömmar i tankarna. Det hon grävt ner skulle ligga begravt under ett slätt snötäcke tills våren kom, vilket räckte mer än nog. Framför henne var det några av männen i lägret som till sist fick syn på henne och rätade på sig för att titta. Hon kunde inte låta bli att le och släta till kjolen över höfterna. Det var svårt att riktigt komma ihåg livet som man. Hade hon också varit en lika lättstyrd narr på den tiden? Att osedd ta sig ut bland alla dessa människor med ett lik hade varit besvärligt till och med för henne. Men promenaden tillbaka var ett rent nöje. Förmiddagen fortskred med vad som kändes som ett ändlöst tröskande genom pappershögen tills det som Egwene visste skulle hända slutligen inträffade. Vissa saker kunde man tryggt räkna med varje dag. Bitter kyla, snö, moln, grå himmel och blåst. Och besök av Lilaine och Romanda. Egwene hade blivit trött på att sitta och sträckte just på benen när Lilaine svepte in i tältet med Faulain i hälarna. De drog med sig en isande vindpust innan tältfliken hann falla ner igen. Lilian såg sig omkring med vagt ogillande uppsyn medan hon drog av sig ett par blå skinnhandskar och lät Faulain lyfta den lodjursbrämade manteln från sina axlar. Eichedén med den genomträngande blicken var slank och värdig i sin djupblå sidenklänning och kunde lika gärna ha befunnit sig i sitt eget tält. En nonchalant gest fick Faulain att lydigt dra sig tillbaka till ett hörn med manteln. Sin egen sköt hon bara tillbaka med axlarna och var uppenbarligen beredd att omedelbart lämna dem på ett nytt tecken från Lilain. Faulains mörka drag speglade en resignerad ödmjukhet som inte alls var lik henne. Lilains reserverade min sprack för ett ögonblick upp i ett förvånande varmt leende mot Joan. En gång för många år sedan hade de varit vänner och Lilain hade till och med erbjudit Jean beskydd av det slag som Faulain hade tackat ja till. Det skydd som en av salens företrädare kunde ge mot andra systrars hån och anklagelser. Lilain vidrörde lätt Jeans kind och mumlade någonting medkännande. Jean rodnade och såg plötsligt osäker ut, ett uttryck som var förvånande att se hos henne. Egwene var övertygad om att det inte var spelat. Jean hade svårt att vänja sig vid det som verkligen hade förändrats hos henne och kanske ännu mer vid hur snabbt hon anpassat sig till det. Lilain sneglade på pallen framför skrivbordet. Som vanligt syntes det tydligt hur hon förkastade en så ostadig sittplats. Först därefter uppmärksammade hon Egwens närvaro med nästan omärklig nick. Vi måste tala om havsfolket, moder, sa hon med en ton som var lite väl bestämd för att vara riktad till den ärmelintronande. Det var inte förrän Egwens hjärta sjönk ner från halsgropen och hamnade på sin rätta plats igen som Egwen insåg att hon varit rädd att Lilain redan visste vad först Brian hade berättat för henne. Eller till och med kände till mötet som han skulle arrangera. I nästa ögonblick for hjärtat upp igen. Havsfolket. Salen kunde väl inte ha fått kännedom om det vansinniga avtal som Ninive och Elaine hade slutit. Hon kunde absolut inte föreställa sig hur de hade kunnat dra på sig en sån katastrof och vad hon skulle göra åt den. Med bultande hjärta tog hon sin plats bakom bordet utan att visa någonting av vad hon kände. Och det idiotiska stolspenet vek sig och fick henne att nästan falla pladask på mattorna innan hon precis hann rätta till det igen. Hon hoppades att hon inte rodnade. Havsfolket i Caimlin eller Carhain? Ja, det lät lagom lugnt och samlat. Carhain. Romandas ljusa stämma klingade likt spröda klockor. Definitivt Carhain. Hennes intåg fick nästan Lilains att framstå som ödmjukt. Tältet fylldes genast av hennes myndiga utstrålning. Från Romanda var inga varma leenden att vänta. Även om hennes drag var välformade tycktes de inte skapta för sånt. Theodrin hade följt henne in. Romanda svepte av sig manteln med en elegant rörelse och slängde den till en slanka äppelkindade systern med en bestämd gest som fick Theodrin att hastigt dra sig undan i hörnet mitt emot det där Faulain stod. Faulain var tydligt underkuvad, men Theodrins sneda ögon var uppspärrade som i ständig häpnad och läpparna såg ut att skälva på gränsen till att släppa fram en flämtning. Liksom Faulain borde hennes rättmätiga plats i Eisedernas hierarki förläna henne en värdigare syssla. Men ingen av dem hade stora utsikter att få någon sån inom överskådlig framtid. Romanda riktade först sin befallande blick mot Jean, som om hon övervägde att skicka bort även henne i hörnet. Sen lät hon den glida avfärdande över Lilain för att slutligen fästa den vid Egwene. Det verkar som om den unge mannen har talat med havsfolket, moder. De gulas kunskaper i Carhain är alldeles uppjagade över saken. Har ni någon aning om vad som kan intressera honom hos Athan Mir? Trots att Romanda använde titeln lät det knappast som om det var den ärmelintronande hon tilltalade. Men det gjorde det å andra sidan aldrig. Det rådde inga tvivel om vem den unge mannen var. Alla systrar i lägret erkände att Rand var draken återfödd. Men om man hörde dem prata kunde man tro att det handlade om någon oborstad slyngel som skulle kunna dyka upp berusad på en middagsbjudning och kasta upp på bordet. Hon kan knappast veta allt vad pojken tycker och tänker, sa Lilian, innan Egwin ens han öppna munnen. Den här gången var hennes leende allt annat än varmt. Om det finns något svar på den frågan så är det i Camelin, Romanda. De Athanmer som befinner sig där sitter inte isolerade på ett skepp och jag betvivlar starkt att högt uppsatta personer från havsfolket beger sig så långt från havet på olika ärenden. Jag har aldrig hört talas om att de skulle göra det av något skäl överhuvudtaget. Det kan vara de som är intresserade av honom. Vid det här laget måste de veta vem han är. Romanda återgäldade leendet och det var ett under att inte insidan av tältet täcktes av frost. Du behöver knappast tala om sånt som är fullständigt självklart, Lilian. Först och främst måste vi fråga oss hur vi ska finna detta svar. Jag skulle just komma till det när du kom instormande, Romanda. Nästa gång modern träffar Elaine eller Ninive i Tel Aran Riord kan hon ge dem instruktioner. Marylil kan ta reda på vad Athanmer vill, eller kanske vad pojken har för sig, när hon kommer fram till Camelin. Det är illa att flickorna inte tänkte på att lägga upp ett regelbundet schema för sina möten. Men det är ett problem vi måste övervinna. Marylil kan träffa någon av salens företrädare i Tel Aran Riord när hon vet mer. En liten gest som Lilian gjorde visade tydligt att företrädaren i fråga var hon själv. Jag tänker mig att Shelley där kan vara en lämplig plats. Romanda lät höra en road fnysning, också den utan ett spår av värme. Det är lättare att tala om för Marylil vad hon ska göra än att se till att hon lyder Lilian. Jag skulle tro att hon vet att hon har en del omilda frågor att vänta sig. Denna vindarnas skål borde ha tagits hit så att vi kunde studera den först. Ingen av systrarna i Ibordar hade stor kunskap i måldans skulle jag tro. Och resultatet kan du själv se i den villervalla det blivit. Jag har funderingar på att begära att alla inblandade ska bli utfrågade inför salen.